PL-podden är tillbaka, det sista avsnittet det här decenniet faktiskt blir det ju. Och Kalle, Frida är med oss här i studion. Patrik Syk är fortsatt på sin semester. Och så jag, Makoto, sitter här då fortfarande på den här vikarierande rätt stol nu för tiden. Nu har Kalle fått tillbaka sin stol som han brukar sitta på här.
Det känns tryggt.
Ser förnöjd ut här borta. Hur är det med Frida då?
Jo tack, det är helt okej, får jag säga. Man blir ju alltid lite extra glad i, eller extra varm i hjärtat ska sägas, när David Moyes ännu en gång tar sig in i våra liv.
Alltså med David Moyes, och jag tänker ju bara på den här presskonferensen i, vad heter det, i San Sebastian då, när han tränade Real Sociedad, när han skulle visa sin spanska. När han pratade om, yeah, I've seen the guys, dos, tres times. Och sen kallade Esteban Granero för Stefano under en hel match. Helt fantastisk session han hade där i La Real. Vad tänker du, vad minns du av David Moyes La Real-session, Kalle?
Nej, men jag minns bara först och främst förvåningen att han, av alla brittiska tränare, så var det han som fick ett jobb i La Liga. Det var ju helt och hållet out of the blue. Man hade kunnat tänka sig att typ Brendan Rodgers eller någon som talar flytande spanska, som har som ett spanskt tänk, har varit mycket nere i Spanien och utbildat sig, att han hade fått det jobbet. Men att det var David Moyes av alla människor som fick det, det var en chock. Och sen var det väl inte speciellt förvånande att det gick som det gick. Ja, Gary Neville fick ju såklart ett jobb, men det var ju mer nepotism där, kan man väl säga.
Ja, det har inte lyckats så bra. John Toshak var ju där en sväng i Madrid och så vidare och lyckades relativt väl ändå. Men annars har ju engelska tränare gärna inte åkt till Spanien, eller de som åkt dit har ju inte lyckats särskilt bra. När vi ändå är inne på Moyes så kan vi väl ta den punkten direkt, för det är ändå väldigt nytt detta. Manuel Pellegrini har alltså fått sparken från West Ham, för er som inte visste det, efter en rad skrara resultat, som man brukar säga. Och David Moyes snabbt då återinsatt som tränare efter att ha haft West Ham just om sitt senaste jobb. Spontana tankar kring Moyes till West Ham?
Nej, men det är en del av en tycker väl såklart att det är ganska ironiskt, med tanke på att det inte var särskilt länge sedan som vi faktiskt såg honom där. En annan del av en tänker ju att vad är det egentligen West Ham har sysslat med de senaste åren? Alltså om vi bara ska börja i den änden. Jag vet ju att efter att man, hur var det nu egentligen? Det måste ha varit efter att man, ja men precis innan man anställde Pellegrini som tränare, så gjorde man ju ändå en genomkörare i klubben och försökte, för att det ska sägas att dessförinnan så var West Ham en oerhört omodern klubb, alltså sett till hur klubben styrdes. De hade liksom inte ordentliga, en ordentlig scoutingverksamhet och alltså var mycket efter om man jämför med andra klubbar, och det är förstås väsentligt att allt sånt fungerar om man ska, som de då, slå sig in i Big Six, som alltid har varit liksom deras mål. De hade fortsatt att spendera pengar, ska sägas också, under den här tiden, men har man inte en tydligt utformad struktur bakom, så är det ju lätt hänt att rekryteringarna inte faller väl ut, vilket de många gånger inte gjorde i West Hams fall. Och så kommer Pellegrini in, och det var liksom inte bara Pellegrini som kom in, utan han hade med sig ett helt entourage, och det är ju på grund av honom också som Osios klev in som någon sorts sportdirektör, eller vad han nu ska kallas. Och problemet har ju blivit nu att när West Ham skulle göra sig av med Pellegrini, så var man ju tvungen att göra sig av med alla andra också. Vilket innebär att, ja, visserligen har de fått in David Moyes, vilket säkerligen var ett panikdrag från dem för att de bara behövde ha in en tränare. Men de står också utan en sporting director, de saknar personer på flera andra viktiga positioner, och de befinner sig alltså i en period där de riskerar att åka ur. Så att man kan ju ifrågasätta väldigt mycket som West Ham har gjort, alltså beslut som har tagits det senaste året. David Moyes, ja, vad ska man säga? Han kan väl möjligtvis hålla dem kvar i Premier League, men det är ju ingen tränare som kommer ta det här West Ham till det steget dit de vill, utan nu måste de liksom börja om på noll igen, och det har de bara sig själv att skylla.
Ska Skrev ju ett treårskontrakt Pellegrini när han signade, som där och då gjorde honom till en av de bäst betalda tränarna i Premier League. Tjänade ungefär 120 miljoner om året, så att det blir en kostsam historia så också. Det var oundvikligt att göra någonting med tanke på trenden. Också känslan av att det inte riktigt, ingen som riktigt tror på någon slags förbättring. Jag läste någonstans att West Ham-hierarkin såg även den här incidenten där Michael Antonio ska ha kraschat en Lamborghini in i på tomten hos någon stackars människa där, som en del i att Pellegrini har tappat kontrollen över truppen, att de inte tillräckligt disciplinerade. Och jag tror att känslan var både från, egentligen från alla håll, att han kommer inte kunna vända det här. Det är ju lite pikant att West Ham efter segern mot Manchester United tidigt i höstas, i september, klev upp på femte plats i tabellen. Och West Hams officiella konto gjorde då en peak angående att det snackades om Solskjaer at the wheel i Manchester United. Så gjorde de en tweet där med Pellegrini at the wheel. Och sen dess har det ju bara gått fullständigt ut för. Så det var en superjinx av dem själva. Och jag tycker ändå det är intressant att det är David Moyes som man plockar in. Det var en tränare som var i West Ham, räddade kontraktet för snart 2 år sedan, men fick ju inte förlängt då, med hänvisningen till att man ville gå i en annan riktning, man ville ha en annan profil på manager. Och det är ju samma sak som att säga att du inte är bra nog. Nu är han uppenbarligen bra nog för att komma in nu och ska rädda skutan igen och vara den permanenta lösningen för fortsättningen också. Det är ju så de ser i alla fall, och jag har svårt att se att det inte skulle kunna finnas. Det är möjligt att han är i den där kategorin som jag pratade om tidigare, de där krisdoktorerna som kan komma in och bara staga upp ett lag och rädda ett kontrakt. Men jag tycker det är signifikativt för en klubb som inte har någon riktning, inget tydligt ägarskap, och som skulle behöva göra en rejäl utrensning, framförallt på ägarsidan. Det hade nog varit positivt om man hade hittat en ny köpare som hade velat någonting med den sportsliga delen i West Ham.
Ja, det fått för mig också att Pellegrini var en sån som var väldigt alltså duktig på de här små detaljerna, att han var en stor tränare på det sättet. Men även om han verkar, alltså det verkar som att han har varit väldigt populär i spelargruppen, så har det ändå funnits ett internt missnöje mot att han aldrig pratade med spelare individuellt, gick igenom vad de skulle behöva jobba på. Han blev erbjuden att se en massa statistik från en förlust från någon i klubben, och då avfärdar han det genom att säga att statistik berättar ingenting. Alltså att han verkar ha varit väldigt bakåtsträvande på det viset. Och dessutom så har det liksom kommit uppgifter om att spelarna inte åt tillsammans. Alltså en sån oerhört enkel grej som alla andra klubbar gör, och som gör också att, alltså att man lär känna varandra på ett helt annat sätt, och att man liksom man blir ett lag helt enkelt. Och det är väl just den biten faktiskt som har saknats i West Ham också, att det har inte funnits tillräckligt många spelare som faktiskt verkar ha brytt sig om hur det kommer gå. Så att ja, det är ju mycket som inte har fungerat i West Ham, så kan man ju säga.
Nej, för Pellegrini känns ju ändå som en tränare som hade sin prime där runt Villarreal-tiden. Alltså nu pratar vi ju förra decenniet i princip. Ja, och är väl lite av den gamla skolan.
Den Champions League-semin är ju 2006. Ja, så det är 13 år sedan. Ja, precis,
så det var ju då han hade sin stora prime på sätt.
Och sen runt 10 där någonstans, när han har Real Madrid.
Han gör det bra i Real
och vinner ju titeln med Manchester City och så vidare. Nej, men jag tycker han hade väl sin prime där. Och jag tror precis som ni är inne på, att kanske inte har hängt med riktigt och är i fram kant idag, det är han inte längre. Och där blir man kanske lite för skärmad av CV:t, som West Ham och många andra klubbar blir, att man tittar på CV:t istället för vad som fungerar här och nu. Jag hävdar att hjulen snurrar väldigt fort idag i fotbollen, och det går fort att bli utdaterad idag på ett annat sätt än vad det gjorde för 20 år sedan.
När man tittar på West Ham också, hur man har agerat, så är det tydligt att man har velat ta in spännande, eller på olika sätt spännande tränare. Men tänk Slaven Bilic, när han kom in var ju jätteintressant. väl när han kom till West Ham, bara att det inte riktigt lyckades. Pellegrini kanske inte är intressant, men fortfarande ett stort namn. Och jag kan ju inte se att man kommer förlänga med Moyes även om att rädda kontrakt, utan då kommer vi få se typ Marcelino testa Premier League eller liksom Kike Setién eller någonting. Det är intressant, men...
Nej, jag är inte säker på det.
Alltså. Du tror
jag
inte det?
Nej,
jag
vet inte. Då är det väl skrivet.
Precis, utan jag tror nog att man ser honom som den permanenta lösningen tills vidare nu. Och sen om man skulle åka ur, ja då kanske man går i en annan riktning. Men klarar man kontraktet, då tror jag får vara kvar den här gången.
Mm.
Vi får se.
David Moyes alltså som fått någon form av icke-anställd, inte rimroll i West Ham de senaste åren, men kanske får vara kvar då om man ska tro kontraktet.
Han har ju en del att, så att säga, bevisa Moyes. Visst, jag tycker ju att han gjorde det helt okej när han var i West Ham senast. Det är därför han får komma tillbaka, annars har han inte fått göra det heller. Trots allt redan kontraktet där. Men det han gjorde dessförinnan var ju allt annat än bra. Om man tänker på Sunderland, Real Sociedad, United. Manchester United. Alltså, han har ett antal misslyckanden nu.
Några som inte misslyckas, eller verkligen inte kunna misslyckas i alla fall, det är ju Liverpool. Och då, sedan vi spelade in ett avsnitt senast så har de hunnit vinna två matcher till. Först då 4-0 i seriefinalen borta mot Leicester. Och därefter 1-0 hemma mot Wolves då igår kväll. Men det är ju den här Leicester-matchen som kanske är intressantast att analysera.
Ja, den är i och för sig så vi behöver inte grotta ner för länge i den. Men det var ju en jäkla imponerande insats, det får man ju säga. Det var ju ett sånt där statement som egentligen man väntar på när det gäller Liverpool. De har ju inte spelat så bra den här säsongen. Det är ju inte sprakat om dem. De har varit stabila och det är otroligt imponerande vilket lagbygge de är, vilken vinnarmentalitet de har, vilken stabilitet de har, vilken så här, förmåga att göra det som krävs av uppgiften. Möter de ett sämre lag, ja, de gör inte mer än vad som krävs. Möter de ett bättre lag, ja, men då kan de höja den där ribban. Det har ju varit det mest imponerande med Liverpool den här säsongen. Och där är det bara liksom att lyfta på alla hattar som finns och buga sig dubbelvikt inför vad Klopp och hans team har gjort och vad spelarna har visat sig vara kapabla till. Men det har ju faktiskt inte varit någon sådär, de har inte spelat i närheten av så bra som de egentligen gjort de senaste 1,5 åren före den här säsongen. Då tycker jag det är verkligen, varje match man har sett Liverpool av och sådär, där, fan vad det är roligt att se det här laget spela. Det har jag inte tyckt varje gång i höst. Men nu var det ju en sån insats som var liksom, ja men det var ju en referensmatch för den här säsongen. De kommer ju lyfta titeln, det har vi ju sagt ganska många gånger i den här podden. Jag tror vi var först av alla att slå fast det i höstas att det skulle bli så.
Sportbladet avslöjar.
Ja, precis. Lite så. Men, nej, men jag är så förvånad att folk i andra sammanhang inte vågar slå fast det. Alltså, du och jag, Frida, vi sa ju det efter 3 omgångar där när City åkte och förlorade där mot Norwich. Jag vet att du hade dem som etta redan inför säsongen, Frida, men redan då sa vi ju där vid Norwich-matchen att nej, men det är i stort sett klart. De kommer ta det. Men nu gjorde de en sån där match som vi har väntat på, som ändå vittnar om att det finns en väldigt hög höjd också i det här laget. De var ju alltså, ett par, tre klasser bättre än Leicester. Leicester som har imponerat i år, men som i och för sig inte har varit så där jätteskrämmande i stormatcherna. Så att, och de hade väl lite marginaler med sig i Liverpool. Jag vill nog hävda faktiskt att det har varit intressant att se en VAR på första målet de gjorde där när de slog hörnan. För det kom aldrig någon repris på det. Jag är inte säker på att VAR rummet tittar på den heller. Men jag tror den hörnan som Robertson slog där var utanför kortlinjen från början. Och sen fick de ju en lite turlig straff. Den var rätt dömd. Oavsett vad Kasper Schmeichel säger så var den rätt dömd. Men det var lite av en bonusstraff. Men sen tyckte jag att de var ruskigt imponerande matchen igenom. Stabila, släpper inte till någonting egentligen på hela första halvlek. Och sen hade det kunnat bli större siffror.
Vad heter det? Ja,
ja nej, men det är, jag skulle bara säga att det är ju livsfarligt också att ge den typen av ytor till en sån som Trent Alexander-Arnold också gavs. Med tanke på att Madison liksom flöt med inåt. Det var ju öppen gata för honom och i princip göra vad han ville. Och då med understöd från Jordan Henderson som täckte, så är det ju inte förvånande att han på något sätt får karaktärisera matchen. Och man upphörs ju inte att förvånas över hur enastående det är ändå att en högerback kan styra en matchbild på det viset och bli så pass avgörande. Han var ju Ja, alltså där och då var han ju definitivt världens bästa högerback, men alltså han var ju liksom en av de bästa spelarna i världen alltså där och då. Nej, det är otroligt imponerande insats från honom.
Du gör det väldigt snyggt här och tar en liksom dubbelsidig segway in till två av de punkter jag tänkte att vi skulle stanna lite här.
Oj, förlåt.
Matchen. Det var jättebra. Okay. För vi har faktiskt en läsarfråga. Du pratade lite om det här, hur mycket ytor Trent gavs där på kanten. Och vår lyssnare Victor Pettersson frågar då liksom om det var en taktisk miss från Rodgers. Om det var liksom självmord att försöka spela sig ur situationer och varför man inte stänger Liverpools kanter.
Alltså det är två olika frågor. Om vi börjar med där om det var en taktisk miss att spela sig ur situationer. Ja, alltså man kan ju tycka det. Samtidigt så tycker jag faktiskt att om man då börjar ju väldigt skakigt Leicester, ger bort typ 2-3 chanser första 5 minuterna, 6-7 minuterna och det hade ju kunnat stå 2-0 till Liverpool redan där för man går bort bollen i fler lägen. Sen spelar de sig faktiskt in i matchen och det var ju tack vare att de hade kvalitet när de själv hade bollen och de lyckades vända några gånger på Liverpool och jag tyckte de tog sig ganska enkelt och ganska fint Leicester till sista tredjedelen på ett sätt som, det är inte så många lag som klarar av att göra det mot Liverpool. Ska man göra det måste man göra bra saker och i den perioden av matchen så gjorde de det. Sen skapade de ju absolut ingenting när de kom till sista tredjedelen. Där var det verkligen stängt tack vare Joe Gomez och Van Dijk och dem i försvaret som ja men det, där är det vattentätt just nu. Men det jag skulle säga var att det är lätt att säga efterhand att det var fel. Samtidigt så spelar de sig faktiskt in i matchen tack vare att de fortsatte våga att spela. Jag tror inte Leicester är bra på att spela ett annat sätt nu. Inte när de har de typerna av spelare om man tänker med Maddison, med Tielemans, med de här Barnes och så vidare. Så att det är inte så lätt att bara trycka på en knapp. Nu ska vi spela annorlunda när vi har de spelarna vi har och bara stå och slå långa bollar på Jamie Vardy. Nej, jag tror inte att det funkar. Gomez och Van Dijk är så pass snabba så att de skulle kunna hantera det. Så att jag tycker nog att de gjorde det okej. Okay. Som sagt, där håller jag faktiskt med. Just där håller jag med Kasper Schmeichel att de var ju med i matchen när det stod 1-0 innan Liverpool får straffen. Alltså då står det ju bara 1-0. Då är det ju bara ett skott som räcker för att göra 1-1 och även om Liverpool har varit betydligt bättre så var de ändå med i matchen. Så att jag kan inte se det som fel. Problemet när vi kommer in på nästa punkt då, det där med lämna kantytor med Liverpool idag, det är ju att det går ju knappt att slå dem när de är så stabila. För de har så otroligt många vapen. Möt Manchester City, du centrerar laget, du låter dem stå och slå inlägg. Du kan inte göra det mot Liverpool. Då står ju Trent med sin unika högerfot, vilket jag vill påstå att han har, och bara piskar in inlägg. Och förr eller senare kommer den landa på huvudet på Firmino, Mané som är underskattade i luftrummet. Inte minst Mané som har gjort en hel del mål på huvudet och som ja, liksom betydligt liksom når högre än vad man tror där inne. Så att det går ju inte att försvara i och med att och sen så här, ja, men möt andra lag, möt Chelsea, United, Arsenal. Ja, men du försvarar dig lågt. Då ser man att de blir ganska uddlösa. Gör det mot Liverpool, då kommer det orsaka x antal fasta situationer. Då kommer du göra mål på det sättet istället. Backa hem mot dem, eller liksom tryck ner dem. Backar du hem, då går ju inte det, som vi är inne på. Trycker du ner dem istället, ja, men då får de sina omställningsytor. Så att, jag tycker de är helt kompletta i att de har alla sorters vapen att göra mål den här säsongen. Och därför har man ju den där känslan att de kommer vinna varje match när de går ut på planen. För att man ser inte i Premier League idag som en ganska svag toppstrid får man säga. Det är många andra toppklubbar som verkligen... Man ser inte vilket lag som skulle kunna slå dem. Det är möjligen City på Etihad. Att de, om de är alla tillbaka då, Laporte, att då skulle de kunna matcha dem. Men annars finns det inget lag som är i närheten. De är så otroligt kompletta och de har inga svagheter i elvan. Och de har alla de där olika vapnena och en hel hög med matchvinnare.
Tänkte vi ska stanna lite på Trent också just. Vi har haft superlativer här nu, unik fot, världens bästa just då. Världens bästa högerback idag, utan tvekan skulle jag säga.
Jag tycker han har varit en ett tag.
Ett tag, ja.
Ja, högerback. Bästa högerback. Mm. Lite i brist på konkurrens. Mm. Då har Kimmich också, men ja, jag tycker nog att han är det.
Jag känner personligen att liksom superlativerna som dock har varit efter, jag vet om man tittar på vissa brittiska journalister, bland annat någon som menar att ja, men Trent har ju, alltså att Marcelo och Dani Alves var aldrig nära den kreativiteten som Trent har. Och då känns det som att man tar det ett steg för långt på på något sätt. Jag vet inte vad ni tycker.
Jag tycker också att man tar ett steg för långt. För man blandar äpplen och päron om man säger, om man tar ett så brett begrepp som kreativitet. Det är klart att Dani Alves och Marcelo har mer kreativitet än vad Trent har i vissa avseenden. Mm. Till exempel att möta låga försvar och kombinera sig förbi. Det finns ju ingen högerback, delvis i och för sig tack vare Messis briljans, men som har kombinerat sig fram på det sätt som Dani Alves gjorde på sin tid. Och Marcelo hade ju samma förmåga, bara vicka lite förbi en spelare och skapa ur ingenting alls. Det som jag tycker gör Trent unik, det är att han är en spelfördelande ytterback som har egentligen en quarterback-roll. Han slår den första passningen i uppspelen, han står och krossar bollen med höger och vänster fot på ett sätt som gör att det blir nästan omöjligt för motståndare att pressa. När de väl är inne i press, de kan göra ett jättebra pressjobb. Men sen kommer den där crossbollen och så är Liverpool bara ur situationen. Det gör honom unik. Det gör honom unik att han sitter så lågt i uppspelsfasen så han kan styra rytmen i spelet. Men samtidigt är där uppe och avslutar anfallen med att både göra mål och assist. Och det tycker jag är hans edge. Att han både är quarterback och poängmaskin. Det är inte att han bara gör poäng. Det finns massa ytterbackar som gör mycket poäng. Utan det är just den där kombinationen av att han har den här otroliga verktygslådan av olika sorters passningar. Han kan piska in passningar mellan linjerna på marken. Han kan slå crossbollar som, där har jag ju sett väldigt få ytterbackar som kan slå den typen av en längre spel. Han har de här inläggen som är av David Beckham-klass nästan. Och han har förmågan att bara pumpa på och fylla på ett anfall som han gjorde när han gjorde sitt mål här med fart också. Så han har väldigt många egenskaper och just kombinationen quarterback poängmaskin, det gör honom unik.
Och han är ju bara 21 år gammal dessutom. Alltså det glömmer man.
Det är ju inte. Det dessutom. Ja. Det är det dessutom att man tänker att om han har den här höjden nu, hur bra kan han bli? Liksom, hur kan han fortsätta på något sätt? För det är ju som sagt den rollen. Ingen liksom jämförelse nu på något sätt kvalitetsmässigt. Men om man tittar på allsvenskan så har vi en Dennis Widgren i Hammarby. Som också på något sätt är den här typen som slår de här liksom... Alltså har en passningsfot och liksom spelfördelande roll fast som ytterback. Nu är ju inte i närheten samma nivå.
Ja, det var en intressant jämförelse. Widgren mot
Trent. Nej, men det är inte i närheten samma liksom kvalitet. Men om man tittar på det faktum att man använder en ytterback så pass mycket i liksom själva uppspelfasen i hur man bygger upp ett spel. Och man blir ju lite intresserad av att se hur mycket sånt kan vi få se i fortsättningen. Liksom.
Ja, men det finns ju exempel på det. Att man blir trebackslinje i uppspel och att en av ytterbackarna skjuter in och spelar upp bollen. Det som jag tycker är skillnaden just med Trent är att han både är det och poängmaskinen. Att han har förmågan att ta sig upp till sista tredjedelen var avgörande där också. Samtidigt som han är Widgren som står i trebackslinjen och slår liksom uppspel. Nu tycker jag väl i och för sig inte alltid Widgren har den rollen, utan ibland skjuter han också upp ganska högt i uppspelsfasen. Och,
det är ju allsvenskan i och för sig.
Ja, så är det. Men så jag vet inte om jämförelse där. Den haltar lite. Men som sagt, jag tycker att det är intressant att han har båda delarna, och det är det som gör han unik. Och där tror jag många har missuppfattat. Det är inte så att han är jag, i alla fall inte för min del, jag anser inte att han är bättre än vad Dani Alves var när han var på sin topp. Jag anser inte att han är bättre än vad Marcelo var när han var på sin topp. Absolut inte. Men de är andra spelartyper.
Sen tror inte jag att Trent hade inte velat spela högerback om han inte hade fått ha den här typen av rollen. Alltså enda anledningen till att han ens hamnade där från första början, det var ju för att hans tränare i akademin ansåg att det skulle vara störst chans för honom att slå sig in i A-laget. Alltså det har ju pratats om det här liksom, ska man flytta upp honom till mittfältet så småningom när han behövs där. Fast om man nu kan spela som högerback och ändå ha den här enorma påverkan på en matchbild som man faktiskt kan ha i matcher och som man har bevisat flera gånger, då finns ju ingen anledning att flytta honom därifrån. Men han var ju verkligen så här liksom, när han pratade om hur ytterbackar var traditionellt sett för 10 år sedan. Ja, men innan Ashley Cole kanske man ska säga. Alltså då
för 20 år sedan.
Ja, 20 år. Åh herregud, det är 2020 nu.
Det är sjukt.
Då sa han, då rynkade han ju till mig på näsan. Liksom. Han bara, så där hade jag aldrig velat spela. Så att Ja, nej, men det är väl klart att han, så länge han trivs på den positionen och får den här ändå typen av frihet att ändå kunna hänga med upp i anfallen, så kommer han ju, då finns det ingen anledning att flytta på honom, men jag.
Om vi ska prata om en annan yngre försvarsförmåga i Liverpool, så har vi en Joe Gomez som fått lite spel på sista tiden. Vad tycker Kalle? Vill du prata Joe Gomez här inför? Så han är också. Du har väl någon tanke?
Nej, men jag tycker att det kan vara värt att ändå lyfta fram att Joe Gomez började ju säsongen som den tilltänkta partnern till Van Dijk. Mm. Presterade inte i början av säsongen, hamnade efter. Matip kom in och var väldigt bra. Blev andra mittback då, bakom Van Dijk. Och sen spelade Lovren bra. Och då var han andra mittback. Och i det läget var ju, i och för sig, de var typ skadad. Men Gomez var ju, hade alla varit friska, då hade han ju varit fjärde val där och då. Men det är ju en sån där också förmåga som Liverpool-spelare har i den här miljön som Jürgen Klopp har skapat. Att när man kommer in så tar man chansen och presterar. Och Gomez har gjort det nu, och så pass bra som han har varit nu, då tycker jag nog, senaste två matcherna han är överglänst till och med Van Dijk. Och idag är det ju inget snack om att han är första valet bredvid Van Dijk. Alltså att han är nummer två bakom Van Dijk. Och skulle Lovren och Matip vara hela, så väldigt svårt att se att Klopp skulle ändra om det skulle vara en toppmatch och de skulle liksom behöva ställa det absolut bästa laget på benen, vilket de oftast gör. Han har ju den där snabbheten, och han är inte heller så gammal, så det är ju en försvarare som jag ser väldigt stor potential i att utvecklas till en topp-toppback. Och där ser man också hur fort det kan gå. Ena stunden är du utanför elvan, nu är bara ett par, tre, fyra riktigt bra insatser, ja, då har du spelat in och är för mig nu gjuten.
Alltså, för man tänker ju, för två månader sedan så hade man ju inte blivit överraskad om man hade gått på lån till Bournemouth under vintern. Liksom. Det var ju nästan den nivån på att han inte fick de speltiden.
Ja, hade Matip och Lovren varit skadefria och han hade varit fortsatt fyra, precis, då hade det funnits en risk för det.
Precis, ja. Då, liksom. Ja, men Joe Gomez, alltså, till och med han nu också levererar för ett Liverpool som ju ser totalt ostoppbara ut. Vad säger vi om Manchester City då? Det är de som vi inför säsongen sa skulle kunna utmana Liverpool, och det var ju ett poängtapp här under mellandagarna, 3-2 förlust mot Wolves, när man tappade då med en man mindre, ska väl tilläggas också, till från 1-2 till 3-2 där i slutet, och sen därefter en 2-0 seger mot Sheffield United. Tankar kring Citys mellandagar?
Ja, nej, men det är väl klart att man blev påverkad där av Edersons utvisning. Jag tror inte att man ska dra för höga växlar. Alltså jag tycker fortfarande att vi vet ju om att Manchester City och Liverpool är ju de två klubbarna liksom i Premier League som är bäst för tillfället. Och Liverpool är såklart allra bäst, men Manchester City är ju trots allt, alltså oavsett om de ligger på tredje plats eller inte, så är ju de fortfarande tvåa på något sätt. Det är klart att de här resultaten är ju inte positiva för Pep på något sätt, och vi har pratat mycket om hans motivation och om att den kanske börjar vackla och sådär. Sen samtidigt så har de ju, om man nu ska se positivt på det, så har de ju drömläge i Champions League nu. Alltså att de faktiskt kan se till och vila spelare och sådär, så att man ger sig själva alltså de ultimata förberedelserna inför att kunna gå långt där istället. För att det är ju trots allt den sista lilla grejen som Pep har kvar för att han liksom ska fullborda sitt verk i Manchester City. Men jag håller ju fortfarande fast vid också att han troligtvis kommer att försvinna efter säsongen.
Det känns väl så ändå fortfarande, jag tycker.
Ja, jag tycker det känns mer och mer så för varje vecka som går. Så får vi se. Som sagt, jag är helt inne på Fridas linje också där, att de är borta i ligan, kan fokusera allt på Champions League. De har inte lyckats i utslagsmatcher, men de har den där höjden som vi har sett i enskilda matcher den här säsongen, och de kan plocka fram, och gör de det vid rätt tillfälle framme i vår, så kan de slå vilket lag som helst. Jag hävdar fortfarande att de har den högsta nivån i Europa av alla lag. Och även, ska jag säga, faktiskt Barcelona, oavsett hur bra Leo Messi är, för att Valverdes Barcelona skakar för mycket i de andra delarna. Så jag tror faktiskt att City har en nivå som är tillräckligt bra för att ta hem Champions League. Och det blir intressant att se om de kan få tillbaka Laporte där framme i vår och göra det. Det var ju det var ett riktigt debacle att tappa 2-0 såklart mot Wolves där. Jätte påverkad av utvisningen. Alltså det går ju inte att spela Guardiola fotboll med 10 man eftersom det handlar så mycket om liksom skapa numerära överlägen på plan. Är det en man kort så får du inte dem i överlägen, och det var ju också hela anledningen till att Wolves då höll City till bara 38% bollinnehav. Och det gjordes en stor grej av det där i vissa, jag vet inte om det var i Wolves-kretsar eller det var väl deras hovreporter där som skriver för Athletic där, Tim Spears eller vad han heter, som gjorde någon stor grej av det där. Eller om det var någon annan, jag minns inte. Men det var ju liksom helt, det var också äpplen och päron. Alltså de var 10 man, de mötte ett Guardiola-lag som leder matchen dessutom. Man måste ta in det i liksom hela ekvationen. I och med att de leder är 10 man, spelat jättemånga matcher på kort tid. Det var ju självklart att de inte skulle ha mycket bollinnehav då. Sen gjorde Wolves det bra, det är ingen tvekan om det. De har ju ett spel som passar utmärkt mot topplag. Men det var också intressant tycker jag att i första halvlek när Wolves då fick möta ett Manchester City som ledde matchen och backade hem, eller redan efter utvisningen backade hem, då hade ju faktiskt Wolves jättesvårt att skapa saker mot lågt försvar. Så att det är många som har problem med det där.
Med låga försvar?
Ja, det är ju det absolut svåraste, så det är naturligt. Men till slut så lyckades de mala ner City, och det säger väl mycket om den mentaliteten som finns i det här Wolverhampton-laget.
Finns ju ett kraftpaket också, Adama Traoré.
Ja, det får man säga.
Nämna honom ändå. Han var ju inte från start här mot Liverpool då efter det, men mot City var han ju briljant.
Ja, jag tycker det var en parodi. Bara konstatera att Wolves tvingade spela 2 matcher på mindre än 48 timmar. Det är ju ganska många sådana här studier som visar hur mycket skaderisken ökar när man inte fullt återhämtad, vilket man inte är inom 48 timmar. Att då spela match inom mindre än 48 timmar är ju ren idioti. Och det är någonting som man måste komma till rätta till. Det blir ju väldigt ledsamt när Wolves ska åka och möta Liverpool borta utan Traoré och Jimenez i startelvan. Det är ju liksom, jag menar, då är de ju inte ens 30% så bra som de hade varit annars. Så kanske de kan ändå vara stabila och hålla nere siffrorna, vilket de gjorde. Det är en annan sak, för så pass liksom defensiva, riskminimerande är de ju, och bra defensivt och sådär. Men det var ju, det där måste de ju rätta till när det handlar om spelschemat. TV-bolagen får inte styra hur mycket som helst. Traoré var ju helt otrolig mot City. Har ju varit helt otrolig de senaste månaderna. Han var ju en liksom speedig spelare förut, men alltså den fysiken han har skaffat sig nu, de armarna och benmusklerna, det är bisarrt.
Man minns ju Traoré liksom i Barca B-tiden, snabb ytter. Och sen,
som det gick att flytta på.
Ja, det var ganska lätt att flytta på honom på den
tiden. Och nu är det omöjligt att flytta på honom.
Ja, det går inte.
Han är ju så stark så att han ser ut som en, det är en sån där gnu som kommer när de gör sin vandring där över savannen. I full karetan. Han kommer, det går ju inte att stoppa han liksom. Han kommer ju springa över han om han står i vägen. Och att han dessutom nu kombinerar det med ett beslutsfattande som är 700% bättre än vad det var när han kom fram där i Aston Villa i England och liksom gjorde allt fel. Och så har han ju börjat skjuta som en jävla häst också. Jävla vilket tillslag han har plötsligt.
Han har inte tappat speeden heller, det är därför också. Nej. Att han ändå bygger på så här men inte har tappat den speeden.
Man hoppas ju att han inte drar någon baksida eller sådär så att det försvinner lite explosivitet. För nu tycker jag han är en av de mest spännande spelarna att se i Premier League. För det händer ju alltid saker kring honom. Och nu när han hoppar in på Anfield så nog fan skapar han oreda.
Vad säger vi om framtid? Är det en spelare som man borde titta på som en större klubb kanske?
Ja, nej men det, varför inte? Jag tänkte bara flika in också, vi får aldrig glömma att det är Tony Pulis som man har att tacka för den här fantastiska, eller för Adama Traorés fantastiska evolution som spelare. Det är ju typ det främsta han har gjort, att faktiskt våga satsa på Traoré och se att det fanns potential nog till att kräma ur allt det här. Så cred till Tony Pulis, det är inte ofta han får det i den här podden.
Han gjorde bättre jobb än vad La Masia gjorde, och det är ändå spännande.
Ja, precis. Nej, men det är väl klart att, alltså, att man kan se, det är ju rätt många lag som hade mått bra av att ha en sån spelare som honom med med all den farten och sådär. Nu på rak arm kan jag liksom inte komma på var han skulle. Ja, men tänk... ja, men Chelsea hade inte... Jag tror inte Chelsea hade sagt nej till honom om de hade fått honom för ett rejält reapris, vilket de ändå inte kommer få. Så att...
Nej, det är sant i och för sig. Det hade nog passat ganska bra där faktiskt.
Hade någon klubb sagt nej till han?
Nej.
Nu? Alltså jag tror att alla klubbar där är rätt intresserade av en sån där.
Han är ju för dyr bara.
Spelare som är unika egenskaper. Ja, men jag tror alla topp 6 skulle vara intresserade av honom. Men sen som sagt, han kan vara för dyr för någon av dem. Men jag tror alla de där skulle... Det kändes ju som att Klopp flörtade lite nu när han snackade inför matchen. Han fick frågan där och det lät ju som att han är inte... främmande för att plocka in honom om möjligheten finns.
Nej. Och han är ju också bara 23.
Den högerbacken kanske.
Ja, och han är ju också bara 23 år gammal. Så det är inte som att han är ju ingen late bloomer direkt. Han har ju fortfarande troligtvis många år kvar.
Vidare här då, på tal om spelare som har många år kvar. Det är ju mycket ungt i alla fall i Arsenal och en ung tränare också i Mikel Arteta. Har gjort sina första matcher här nu. 1-1 borta mot Bournemouth i hans första match in charge idag. Och sen därefter förlust mot Chelsea igår 1-2. Vi kan börja med lyssnarfråga. Fredrik Larsson ville gärna höra Kalle analysera Artetas liksom gärning. Vad man kan se för tendenser i det här laget. För det känns ändå som att man har ingjutit visst självförtroende i truppen. Att det finns ändå vissa spår av att Arteta redan nu ändå har satt viss prägel på den här truppen.
Ja, alltså... jag tycker ju kanske inte man alltid ska överdriva den där, vad ska jag säga, när en tränare har jobbat under en annan tränare, liksom att det blir jättebra av det. Men just i det här fallet så tror jag att jobbar man under Pep Guardiola tror jag man blir väldigt influerad av det. Det var intressant att jag tittade lite på klippen från första träningen som Arteta höll, så var det väldigt mycket just det där positionsbaserat anfallsspel. Alltså tankarna i det så är det ju det man känner igen. Och det är det man ser i spelet nu också. Grundidén är ju från Guardiolas ögade position. Och att liksom positionsbaserat anfallsspel. Det är lite tydligare positioner tycker jag när de spelar upp bollen från målvakt. Och det är små skillnader, kanske lite bättre spelavstånd, lite bättre vinklar. Men det kan göra hela liksom, skillnaden på om man spelar upp bollen med framgång eller om man tappar bollen i uppspelsfasen och motståndaren ställer om och så är det mål i baka. Så det är så otroligt små skillnader som är mellan liksom, om man lyckas eller inte. Och jag tycker att de tecknen jag tycker är positiva. Det är självklart att han har plockat upp saker från Pep där. När det gäller där. Och sen har han ju självklart en egen kunskap kring det. Han var ju en väldigt, väldigt skicklig tänkande spelare på sin tid i en position på plan som brukar skapa bra fotbollstränare, defensiv mittfältare. Så att, där finns det ju någonting. Så, jag tycker det allra mest intressanta är just att han har liksom skruvat tillbaka till att gå tillbaka till egentligen ruta ett med. Vad är det som behövs? Jo, det är attityden måste bli bättre. Han kommer inte acceptera att man inte tar jobbet, att man inte springer i pressspel, att man inte tar defensiva omställningar. Och där var det ju en jätteskillnad på Arsenal tycker jag. Om man tittar på, alltså i själv kroppsspråket och liksom energin, men just bara attityden i den här matchen nu mot Chelsea, de sprang ju på ett annat sätt än man gjort tidigare. Och det tycker jag var positivt också. Vi kommer komma in på Mesut Özil sen säkert, för den var ju en del i det, att de fick ett helt annat pressspel tack vare att han var påkopplad på ett helt annat sätt. Det negativa var väl att, och jag tycker väl också med formation och sådär, det var 4-2-3-1 som blev lite 4-4-2 i försvarsspel, vilket jag tror är bra. Jag är inte säker på att de ska konstra till så mycket, utan det är nog så de ska göra det. Och jag tror på att hålla Özil på bra humör och få in honom i laget för att han har en hög nivå. Det negativa var ju att när Frank Lampard gjorde sitt byte där i 34 minuten och ändrade formation, så tycker jag faktiskt det bara direkt slog över till Chelseas favör. Inte mycket, men därifrån var matchen Chelseas. Och Arteta och Arsenal kunde inte parera och hämta sig från det riktigt, utan därifrån så var de i brygga egentligen hela andra halvlek. Och nu var målen, ja, det första är en jättegroda av Leno. Och det andra kan ju Mustafi göra mycket bättre. Dels på mittplan där han kan gå upp och följa Tammy Abraham i rygg, ta en frispark eller bara hålla honom felvänd, så blir det förmodligen ingen så vass kontring. Och han kan ligga närmare honom i straffområdet också när Abraham får vända runt. Han gör det jättebra, men han får vända runt och avsluta. Men det var ju faktiskt ett Arsenal som föll ihop i andra halvlek, och det vittnar väl, eller understryker väl bara det här om att han har en stort arbete framför sig.
Jag fick lite vibbar till i början av säsongen när man lyssnade på presskonferenserna efter matchen nu igår då. Så pratade ju, det här var ju ett problem som Chelsea hade i början, att de kunde spela Frank Lampards spel under en viss period av matcherna och sen så föll de ihop för att ja, men energin tog slut och de kunde liksom aldrig hålla det över 90 minuter. Alltså oftast långt mindre än det. Alltså ett klassiskt exempel var matchen hemma mot Leicester. Som där kom man ju därifrån med en poäng. Men den matchen skulle man ju i princip ha förlorat för att man spelade bra i typ 35 minuter och sen så orkade man inte alls hänga på Leicester. Och nu känns det lite som att det är samma sak med Arsenal. Men det är också därför jag i alla fall tycker att det känns optimistiskt att Arteta har lyckats förändra så pass mycket ändå med oerhört få detaljer på så oerhört kort tid. Alltså det här båda har ju gått för framtiden då. Alltså när han har fått flera månader på sig och jobba med det här laget liksom Lampard har fått med Chelsea, så kommer det ju, alltså jag är fullkomligt övertygad om att det kommer att se bättre ut. Det kommer inte bli sämre i alla fall. Och dessutom då om han får in någon ny spelare, om man mer reder ut i januari, alltså kring de spelarna som ryktas bort, som Granit Xhaka då, som väl ser ut att vara förlorad till Hertha Berlin. Nu var han ju sjuk igår, så man vet väl inte riktigt hur det blir där, men och Mesut Özil får man väl också reda ut den situationen, huruvida han ska stanna eller inte. Men jag tror det finns en anledning till att det var så många Arsenal-supportrar som stannade kvar på The Emirates igår och ändå applåderade Arteta. Det har de inte gjort många gånger under den här säsongen, ska jag säga. Så att det känns ju optimistiskt.
Men är det inte lite intressant också det där med just den här debatten som har varit kring Arsenal Fan TV och så vidare? Att det började ju med den där artikeln i New York Times, och sen blev de ju verbalt attackerade i samband med matchen mot Everton där. Och nu känns det som att hela Arsenal-fanskaran fick igen en tankeställare där. Jag kollar på Arsenal Fan TV nu efter det, och de har ju skruvat ner sitt tonläge. Det märks ju att de har ju påverkats av det här. Och är det inte lite så att Arsenal nu kanske gör en grej också av att, jag tycker man ser den tonen lite på Twitter om man tittar på liksom de här inflytelserika stora liksom Arsenal-supportrarna, att tonen är nu att nu måste vi backa tränaren liksom, och att de har lärt sig kanske någonting av det här, att de gör en liten grej av att nu ska vi stå bakom tränaren och helt enormt här. Och det är inte fel, absolut inte, utan jag tror det är helt rätt och de behöver det som klubb. Men jag konstaterar bara att det känns så, och jag tror de kommer vara helt stoiska i det. De kommer bara liksom, det kommer aldrig vara en fanskara som går emot Arteta nu, utan där han kommer få köra det här, han kommer få tid att bygga det här, och jag tror att det är helt rätt. Han har ju ändå varit med på Peps resa i England här, han har sett hur Pep har byggt sitt ifrån jag ska inte säga ruta ett, för han hade ju såklart mycket bättre spelare i Manchester City när han kom dit. Men han implementerade sin spelfilosofi från ruta ett, Pep, när han kom. Och det har han sett. Och där finns det ju principer och tankesätt som Arteta bara kan ta ett karbonpapper och lägga nu på Arsenal. Och det är det jag menar. Att just har man jobbat under Guardiola, då tror jag det finns saker att plocka som man kan komma stor nytta av. Och jag tror absolut att vi kommer få se förbättringar från Arsenal på sikt. Men han kan ju inte göra Mustafi till en bra mittback över en natt. Och det kommer vilken tränare som helst ha problem med.
Vi kanske ska lägga till det också, att Callum Chambers ändå tvingas gå ut med en befarad allvarlig knäskada, såg det faktiskt ut att vara. Det kommer ju i samband med att Jorginho också blir utbytt, så man vet inte heller hur mycket
inbytt
är inbytt, så att man vet inte heller hur mycket det påverkade Arsenal, för Chambers hade ju sett hur stabil ut som helst fram tills dess. Och det var ju också han som låg bakom Aubameyangs 1-0 mål där. Men jag tänkte bara inflika det också att det är ju ändå smart på något sätt av Arsenal att ändå våga gå med Arteta istället för att ta Carlo Ancelotti. För att hade Ancelotti kommit in så hade väl troligtvis kraven varit betydligt högre ställda, alltså från Arsenal-supporternas sida också. Alltså nu blev det mer att det från början var ett ganska osäkert val med någon som inte har någon erfarenhet av att vara huvudtränare. Och då är inte kraven är inte lika högt ställda, och således så ger man ju oftast den personen per automatik mer tid också.
Ännu mer en annan historia i klubben också.
Ja, men exakt. Det är lite samma. Det finns ju ändå rätt många paralleller att dra med Frank Lampard. Det är lite samma sak där också. Nu hade han ju en liten annan historia med transferförbud etc. Å andra sidan så sitter ju Arsenal också med den truppen de har. Så att, ja, jag tycker det är mycket likheter. Och med tanke på hur Frank har lyckats ta Chelsea så långt, alltså de har ju ska inte förglömma att de förlorade mot Southampton för en vecka sedan. Det råder ju någon sorts förbannelse på Stamford Bridge, och de har ju mycket kvar att jobba på, men han har ju ändå lyckats ta Chelsea långt mycket längre än vad man hade trott när säsongen inleddes.
Ja, jag håller med om det. Samtidigt, de har ju lite tur också, Chelsea, får man säga. För Jorginho, för mig så är det ju en andra varning för
det tycker jag är solklart.
Ja, det är väldigt konstigt att domaren inte tar den. Och i det läget, ja, vi vet ju idag hur mycket det kostar att bli 10 man idag. Då tror jag är väldigt liten chans att de hade fått ens ett kryss med sig därifrån. Så att de hade tur där. Så kan man alltid sitta och dividera liksom, som vissa gör nu. Som att, ja, men Guendouzi kunde ha fått en andra varning i första halvlek och så vidare. Ja, drar du matchen i detalj så hittar du säkert varningar både här och där. Men vi kan bara konstatera att det var en nyckelsituation i matchen. Att Jorginho inte fick sin andra varning där. För det är dessutom han som gör kvitteringsmålet. Ja, precis. Så det var lite otur, och tur för Lampards del. Sen ska jag ju bara lyfta på hatten för Lampard. Jag tycker att det var... han gick ju fel från början i sättet han... Chelsea gick fel från början. Kanske inte Lampard liksom enskilt så, utan med laget kom ju helt fel från början. Han rättade ju till det med sitt byte. Gick över på fyrbackslinje. Och det tycker jag är väl en trend också, att man ser tydligare den typen av byten och skiften av liksom system och formationer tidigare i matcherna än vad jag sett tidigare. Det är en trend som löper genom fotbollen. Och all cred till honom, det var rätt förändring. Därifrån sen så tog de över matchen, och de har ju någon slags mentalitet som är riktigt stark, för att de gräver ju fram resultat nu i vissa matcher, framförallt i toppmötena de senaste veckorna, som har varit imponerande.
Jag vill flika in här också, tänkte alltså, Lampard byte där, det visar ju att han också har en liksom, kapacitet som matchcoach på ett sätt, att han ändå kan se att det här kommer inte funka, våga göra den ändringen så pass tid och få effekt för det.
Ja, både och. Jag tycker väl i och för sig det är lite överskattat att liksom sätta upp honom på pedestalen för det där. För jag tror att alla kunde se det där, att någonting var tvunget att göras. Sen hade han ju dessutom lite empiri. José Mourinho gjorde ju inte det bytet av formation som han hade behövt göra mot Chelsea för bara en och en halv vecka sedan. Och där fick ju Lampard med egna ögon se vad det innebar för den matchen. Alltså, Mourinho agerade för sent, så att jag tror det var ganska naturligt att agera, men han gjorde det ju, och det är klart att vi ska berömma honom för det, men jag vill avvakta lite. Sen var det någon som hävdade att det var Jody Morris som hade tagit beslutet eller sett det åt honom, det vet vi ju ingenting om. Men, ja.
Nej, jag tänker, för man måste ju ändå berömma dock Arteta för att ändå kunna gå ut på det sättet de gör. Jag tycker ju att Chelsea tog över spelmässigt, men när man tittar på liksom klara mål, han tyckte ändå det såg ganska stabilt ut för Arsenal fram tills Leno skulle boka tid i tvättstugan. För alltså, det är inte superklara chanser Chelsea kommer till. Arsenals omställningar är ändå relativt bra. Lacazette, Aubameyang.
Och Ilokoi bra läge att stänga matchen.
Absolut, där till exempel också. Jag tycker det till nästan 90% en utmärkt genomförd match av ett Arsenal i den här situationen. Det är ju ganska naturligt att när Jorginho kommer in, Chelsea får mer boll och spelar på ett annat sätt. Men jag tycker Arsenal ändå hanterar det relativt bra, det ser stabilt ut, tycker jag i alla fall.
Ja, jag tycker det är några chanser som Chelsea skulle kunna ha gjort till 100% chanser, där de har 50%. Jag tänker på när Lamptey kommer in och sätter den där bollen till Abraham där. Han väntar lite för länge med att skjuta, så Bred nyper han till direkt där, Abraham. Då, han har ju ett friläge från kanten. William slår ett jättebra inlägg där. Minns jag inte vem det är som nickar den på bortre ytan, men det är Aspilicueta som kommer upp,
ja,
på
bortre
ytan. Den nicken ska ju han göra mycket bättre. Så den ska han sätta inom ramen i alla fall. Så att jag tycker de hade ett par chanser, Chelsea, som man kunde gjort mer av. Och därför vill jag inte säga att Arsenal var vattentätt på något sätt. För det tycker jag inte att de var. Men absolut. Jag tycker att det såg stabilt ut fram till Leno hängde tvätt där.
För lyfta det också med Lamptey, att han får komma in 19 år gammal. Jag förstår knappt vad de hittar alla unga spelare. Man tycker varenda gång truppen kommer så är det något nytt namn, och sen så kastar de in honom i hetluften och så gör han det hur bra som helst. Det behövdes ju, framförallt eftersom Reece James, i och med att han också var borta, så var de ju lite skrala där på ytterbackspositionerna. Och Emerson, han har ju inte varit bra under hela hösten. Det skulle väl inte vara helt omöjligt om han skeppas iväg ganska snart också.
På lån till Serie A, kanske?
Han såg väldigt svag ut i den här matchen, i alla fall under sina 35 minuter på planen. Det var ingen tvekan om det.
Alltså, det såg ju nästan ut som att Mount och de blev förvånade när Lamptey kom in. Bara, vem är det här? Är det en ny person som de har
jag hoppas
in?
De visste vem han var.
Det var en minen på dem när han kom in. Bara, vem är det här de har hittat?
Men du, Frida, du bor ju i krokarna där. Du kan väl gå ner och kolla Chelseas U20-lag där och kolla vem som är nästa spelare på tur som de plockar in.
De spelar ju i Kingston. Men jag ska säga det, jag älskar Kingston. Så ja, att jag borde vara där mer. Känner jag. Mycket gott kommer från Kingston.
Ja, se.
Jorginho kommer inte från Kingston, men jag tänker, vi var ju inne på han lite här, men han är ju en otroligt bra match. Jag är ju vägvinnande i den här, alltså, för att Chelsea ska ta de här 3 poängen. Men vad säger vi om fortsättningen för Jorginho? För det känns ju som att han på något sätt, i och med det här 3-4-3-skiftet, hamnat utanför.
Jag tror det blir helt och hållet upphängt på hur de spelas. Men om 3-4-3, då tror jag inte det finns någon plats för han i elvan, för de petar inte Kanté och Kovacic, som är klockrena för just de 3-4-3-rollerna centralt. Medan Jorginho, i min bok så är han ingen 3-4-3-mittfältare, utan han behöver vara på 3-manna-mittfält. Så att, samtidigt så, jag tror att de kommer variera rätt mycket. Det såg man ju nu, att de behöver göra det. 3-4-3 fungerar bra i ena matchen, men lite sämre i nästa. Så att jag tror att han kommer att skifta en del.
Vidare här då, ett lag som tagit 2 segrar här under mellandagarna, Manchester United faktiskt. 4-1 mot Newcastle, följdes upp av 0-2 i bortamöte mot Burnley. Och det är faktiskt första nollan de håller efter 14 raka Premier League-matcher utan just en håll nolla. Fast det var ju lite stressigt där i slutet av de sista minuterna där mot Burnley, och ropades han straff och det var kaos och målvakt Pope var uppe i straffområdet och så vidare. Och sen får ju ändå Rashford sätta 2-0-bollen i slutet och punktera. Det känns ju 2 väldigt viktiga segrar för United i sådana här läge, kanske efter några skrala resultat innan det.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, absolut. Jag håller på att leta fram en tweet som var så jäkla rolig.
Resväg till Kingston, tror jag.
det hade kunnat vara det. Nej, men det var, jag tänkte säga, vår gode vän Michael Cox på The Athletic som twittrade, se om jag kommer ihåg det. Ja, nej, men när Manchester United låg under med Newcastle, så gick ju Newcastle om United i tabellen. Och helt plötsligt då så började ju Manchester United faktiskt att spela bra. Så han skrev det, att det var ju liksom bra att United fortsatte att följa sin linje där. Att de spelar bra mot lag som lag som ligger ovanför dem i tabellen. Å andra sidan gör de ju en jättebra insats mot Burnley, så att den höll kanske inte där riktigt hela vägen, den teorin. Men det var det var intressant så till vidare.
Ja, de hade ju väldigt de satte sig själva i en svår situation mot Newcastle när din polare där Longstaff gjorde mål för att de har ju så otroligt svårt mot låga försvar. Newcastle är ju låga så länge matchen är oavgjord. De är ju ännu lägre när de leder. Alltså då är de ju så låga så att...
De är ju på läktaren.
Ja, men nästan bakom så. Alltså. Det är så extremt lågt försvar. Det har ju man använt hela hösten. De hade ju lite tur där att de fick det där 1-1 målet där United. Dubravka ska ju ha den. Även om det är ett smart avslut på första stolpen där så ska jag ändå ha den. Och sen i andra halvlek när Pogba kom in så tyckte han såg jättebra ut plötsligt mot lågförsvar United i den halvleken. Så bra mot lågförsvar har de ju inte varit på hela Ole Gunnar Solskjærs sejour. Och sen kan man säga att Newcastle var lite skadedrabbat och allt det där liksom. Och gjorde ju misstag såklart som var horribla. Men United hade ju kunnat gjort andra mål också. Mm. Martial hade ju någon i stolpen och så vidare. Så att Det var väl i alla fall någonting att hänga upp det på när det gäller liksom United och det här med låga försvar. Att nu har de i alla fall gjort en bra match, en bra halvlek där de var riktigt bra mot låga försvar. För det tycker jag de var mot Newcastle. Då spelar de på det sättet de ska göra. Och då var ju Pogba på plan. Jag tror inte att det är någon slump. Absolut ingen slump. Utan han har ju de egenskaperna för att vara kreativ och för att få det och länka samman försvar med anfall.
Alltså, sen mot Burnley tycker jag också man gör en ganska bra match utan Pogba som då vilas då enligt Ole Gunnar Solskjær till den här matchen. Men då är det ju Anthony Martial som i princip ligger bakom det allting som går i anfallsväg.
Ja, han var ju väldigt bra igen får man ju säga. Han har ju varit skadad en hel del under hösten och det är svårt att sätta liksom antal poäng det har kostat United, men jag tror rätt mycket med tanke på att man då både släppte Lukaku och Sanchez blev väldigt tunna i offensiven inför säsongen. Martials skada där under hösten, den var väldigt kostsam för United. För när de har de där tre där framme, Rashford, Martial och Dan James, då går det undan. Då går det fort. Och mot Burnley mötte de ju ett lågt försvar. Men de fick ju några omställningslägen och då straffar de ju dem direkt. Då gör de 1-0 på en omställning, de gör 2-0 på en omställning. De hade ju något mer ett läge där när Martial var fri och hade kunnat stänga matchen i tidigare skede. Så att, det såg intressant ut. Fred gjorde också en ny bra insats nu mot Burnley. Han var riktigt bra. Och den som framförallt ska framhållas, det är faktiskt vänsterbacken Brandon Williams som fick lite av sitt genombrott i den här matchen faktiskt. Han har ju gjort ett antal matcher, några starter, lite inhopp och så. Ja, väl blandat och gett som alla unga spelare. Men bara 19 år fortfarande. Men det här var en sån där insats som gjorde att nu kommer han att pressa Luke Shaw verkligen om den där ordinarie tröjan på vänsterbacken, för Shaw har ju sett ganska trött ut och lite nästan smårund, alltså han har ju inte alls varit något explosiv i sina offensiva löpningar de senaste månaderna. Brandon Williams såg riktigt snabb och pigg och frejdig ut i den här matchen.
Jag håller med, där ska Solskjær ha lite cred också för att han har ju trots allt alltså låtit Brandon Williams ta så små steg alltså liksom in till A-laget, alltså låtit honom spela i Europa League och i Ligacupen och sådär, men ändå liksom visat att han verkligen tror på honom. Det tror jag har gjort Brandon Williams väldigt gott. Det fanns en del intressant statistik också efter Burnley-matchen. Alltså Burnley som brukar vara ett otroligt huvudstarkt lag kontra då United som absolut inte är det. Jag tror United ligger på 17:e plats vad gäller antalet vunna huvuddueller totalt sett då i tabellen. I den här matchen så vann Burnley bara 21 nickdueller. Det är alltså samma siffra som United hade. Och Uniteds siffra då var bättre än vad de brukar vara. Burnleys var då betydligt sämre än vad de brukar vara. Det är ju också en sån grej som Lindelöf har fått väldigt mycket kritik för. Men i den här matchen så fick han trots allt hyllningar återigen för att de tyckte liksom att han var stark i luftrummet. Så att viktigt för honom. Den som har flest vunna nickdueller i Uniteds försvar, det kan man ju räkna ut att det är Harry Maguire. Han leder det ganska komfortabelt på den punkten.
Ja, jag tyckte Lindlöf var bra i den här matchen. Orsaken var fortfarande någon lite onödig frispark så där ibland, men jag tyckte han gjorde en väldigt bra match nu. Och jag tror inte det var negativt för den där statistiken heller att Nemanja Matic var inne i startelvan för en gångs skull. Och det var nog en tanke med det också, så att Burnley är väldigt stora och starka i luftrummet, att få in en mittfältare som har lite längd. Nu vet jag inte om de hade så mycket alternativ med tanke på att McTominay var skadad och Pogba vilades, men det var i alla fall en aspekt att de fick in lite längre spelare.
Ryktas till Atletico faktiskt, Matic läste jag så sent som idag.
Ja, jag kan ju tycka det att han har varit underutnyttjad faktiskt. Ja, han har inte varit bra, det kan väl vem som helst säga, men nog kunde de ha fått ut mer av honom. Det var en av ligans bästa mittfältare när Chelsea vann ligan där för antal år sedan under José Mourinho där. Då kan man ha användning för honom i alla fall.
Han har i alla fall inte haft ett lika dåligt år som Jesse Lingard. Men vi kan nu konstatera att han faktiskt har gått ett helt kalenderår utan varken mål eller assist i Premier League. Så man får ju hoppas för hans skull att 2020 bringar mycket mer tur och poäng.
Ja, det är ju en anmärkningsvärd statistik med tanke på att han har ju spelat också. Ja. Alltså det är skillnad om du har haft skador om vartannat och så vidare. Visst, han är ju inte alltid ordinarie, det ska ju kanske sägas då, men han spelar mycket matcher ändå. Och då som offensiv spelare går från ett kalenderår utan ett enda mål och utan en enda assist. Men jag har bara en känsla sådär att han är lite så här ketchup-spelare, Lingard, att när det kommer så kommer det alltihopa. Så att nu när det blir nytt år 2020 ska jag inte förvåna mig om han gör lite poäng nu direkt när det bara slår om.
Månadens spelare?
Harry Kane var med augusti, så fort man var ute i augusti, ja, men då började han ösa på liksom. Det är inte så nu längre, men det var så förut.
Fanns en talande grej, tyckte jag. Jag såg något så här, Juan Matas julhälsningar till liksom lagkompisar när han skrev någon bok eller vad det nu var och hade liksom signerat till varje spelare och gett här under jul. Så hade han skrivit till Luke Shaw att du kan bli Premier Leagues bästa vänsterback, liksom kör vidare. Wan-Bissaka hade han skrivit till liksom, jag har aldrig sett någon tackla lika bra som du gör. Till Jesse Lingard skrev han, keep up that positive vibe. Liksom. Det var lite ledsamt på något sätt. Positiva vibbar vet jag inte om vi har i Tottenham, för det var ju 2-1 seger mot Brighton, men mot Norwich var det bara 2-2 och fortsatta defensiva bekymmer måste man ändå säga för det här Mourinho-laget.
Ja, alltså om vi börjar med matchen mot Brighton så var det ju en otroligt regnig tillställning för det första. Horribelt väder ska sägas.
Boxing Day.
Ja, men det var en riktigt klassisk Boxing Day på alla sätt och vis. Och där gör de ju en ganska undermålig första halvlek, får man säga. Sen är det inte som att det är inte som att Brighton har total de total dominerar inte överhuvudtaget, men vi vet ju också med Brighton att de har tillräckligt mycket kvalitet för att helt plötsligt liksom få in mål. Och det är Webster återigen som gör det den här gången. Och så ligger man plötsligt under och så blir det lite kalabalik. Och sen i andra halvleken så reder man ut det trots allt. Eftersom att man har spelare som kan göra skillnad. I det här fallet då Harry Kane och Dele Alli som gör det där konstnumret på slutet. Och där hade man ju Wings och Sissoko på mittfältet. Och de spelarna drog ju på sig ännu fler gula kort och var därmed avstängda då till mötet med Norwich. Vilket gjorde att Mourinho trots allt valde att satsa på en Ndombele trots allt det här snacket efter mötet med Brighton om att en Ndombele var rädd att han skulle känna rädsla inför att dra på sig en ny skada och inte känna sig redo för att starta. Men ja, det blev inte mycket med det. Han gick rakt in i startelvan och ihop med Christian Eriksen då som är väl lite, alltså, den situationen måste ju vara jobbig med honom för att vi vet ju att det är en bra spelare. Men det blir ju lite så här att när det krisar så slänger man in honom. Det är en konstig situation med honom. Och det har det ju varit över hela säsongen. Första halvlek mot Norwich är fullständigt bedrövlig. Alltså Det är inte mycket som blir rätt för Tottenhams del. Och det här, jag antar att man måste nämna VAR, alltså jag är så trött på det egentligen, men att Pukki får det där målet bortom, det är ju förstås för offside. Det blir ju humoristiskt någonstans, för det är ju så lite så att det inte är sant.
Vi kommer in på det sen, där jag såg läsarfrågorna, så var väl de, eller lyssnarfrågorna rättare sagt, ja. Så var ju de flesta väldigt mycket V och A och R bland dem. Men touchar väl där lite senare.
Precis. Och sen i andra halvlek så blir man ju betydligt bättre. Alltså Tottenham då. Och när Serge Aurier trycker in det här olyckliga självmålet, då känns det ändå som att man har övertaget och att man mycket väl hade kunnat vända matchen. Men då blir det ju förstås för jobbigt. Så att någonstans så tror jag ändå att Jose Mourinho är nöjd med en poäng på Carrow Road, för att det hade kunnat bli mycket värre. Och totalt 4 poäng då, alltså inklusive Brighton, så är det ju helt okej ändå för hans del.
Vidare här då till ett annat lag som plockat poäng under mellandagarna, Everton, nämligen under Carlo Ancelotti. 2 matcher, 2 uddamålsegrar, Newcastle borta och Burnley hemma. Så man gjorde en United, fast med andra ord, exakt samma lag de mötte. Dominic Calvert-Lewin får man ju säga har varit väldigt tongivande i de här matcherna.
Ja, verkligen. Nu har jag inte hårdgranskat de här matcherna, men jag har ju sett lite grann, och vi kan ju konstatera att han har ju haft en stigande kurva under en längre tid, så det är inte liksom Ancelotti-effekten i den bemärkelsen, utan han har varit bra ett tag, och det började väl egentligen redan när Duncan Ferguson tog över som interimstränare, och sen har han kunnat bibehålla den här formen nu. Det ser ut som en sån där nia som faktiskt kan bära en anfallslinje, och det är ju precis det som Everton har saknat nu sedan man sålde Lukaku. Och som man har lidit så otroligt mycket av. Calvert-Lewin har ju sett spännande ut i den enskilda matchen. Jag visste att han gjorde en jättebra insats borta på Etihad för något år sedan, 1,5 kanske det är. Men han har ju inte kunnat backa upp det med siffror över en hel säsong. Nu gör han ju mål i en stridström, och fortsätter det här så då har ju Everton den där spelaren som jag tror kommer göra skillnad på om de är ett lag på den undre halvan eller om de är lag på den övre halvan. Och det är helt enkelt, man måste ha en forward som gör mål, som petar in bollar. Och det har de nu, och det är ju häftigt. Och sen tycker jag det är häftigt också med att Ancelotti har fått den här starten. Det ger ju någon slags förtroendekapital, och det ger vatten på kvarn för dem som i Everton-leden som tycker att de har fått in en topp tränare. Jag sätter ett frågetecken kring om han fortfarande är det. Han var det definitivt, men han har en del att bevisa. Men det är en gentleman som man gillar, och jag hoppas att han får ordning på Everton.
Men det är ju Carletto-effekten också, att när han kommer in så blir det ju direkt en sorts harmoni i en trupp. För alla älskar ju Carletto och har någon som tränare. Sen att han inte kan göra så mycket taktiskt, det är en annan sak. Men det är jätteviktigt att få med 2 segrarna. Tänker Robert Karlsson, när vår lyssnare har faktiskt frågat om Calvert-Lewin, om han kan bli en diamant i ett större lag, när vi ändå var inne på honom. Är han så pass bra att han skulle kunna gå in i ett annan, liksom större klubb?
Ja, han får ju bevisa mer i så fall. Jag tycker inte att man har sett tillräckligt av honom för att det skulle vara på det viset. Men det är väl klart, han har varit lovande rätt länge nu. Så att, får han en fin vår här så vet man väl aldrig, antar jag.
Vi har ju spelat väldigt många fler matcher, nu är nog väldigt få av dem vi kanske har hunnit se, med tanke på att det har varit väldigt mycket andra matcher som vi också redan gått igenom, som vi har tittat här på. Men det vi kan konstatera är väl då, vi var inne på Pellegrini tidigare, och det som blev då droppen som fick den bägaren hos The Hammers att rinna över var ju att man torskade borta mot Leicester.
Hemma mot Leicester.
Ja, hemma mot Leicester menar jag naturligtvis. 2-1 där då, och Leicester som då studsade tillbaka efter den här förlusten mot Liverpool. Utan Jamie Vardy. Grattis får vi väl säga där också till.
Ett väldigt, väldigt roterat Leicester får man säga. Mm. Det var ju nästan ett reserv Leicester som man ställde ut. John Evans fick fortsatt förtroende, Michael fick det, och så var det inte så många mer spelare som egentligen var startspelare började matchen mot West Ham. Det säger väl någonting om att Leicester har en väldigt bred trupp. Det säger väl någonting om att West Ham inte ens kan vinna matchen när Fabianski är tillbaka mellan stolparna. Och jag tror att jag har inte sett matchen på det sättet, så jag kan inte säga, men Jag tror att West Ham behöver en ny start. Leicester fick stötsa tillbaka. Det var nog otroligt viktigt för dem. Mm. För att nu har de ju faktiskt haft en del riktigt svaga resultat här på rad. Och det finns ju en risk att man liksom seglar ner i en kamp om 4-5 platsen här i vår. Och då kommer varje poäng vara viktig för dem.
Jag vill inte vara någon sorts glädjedödare, men jag måste tyvärr lämna samtalet av personliga skäl, som Victor Lindelöf brukar säga. Jag hoppas det är okej.
Jag förstår. Vi har full förståelse för det.
Vi har absolut full förståelse. Vi har kört på ganska länge, så vi ska försöka avrunda det här relativt snart. Vi måste tillbaka och skriva skidor också, förr eller senare här på redaktionen. Det är mycket som händer. Men tack för att du var med, Frida, och gott nytt år får vi väl säga. Och så ska väl vi snart kunna säga gott nytt år till er lyssnare också. Men Frida Fagerlund alltså lämnar i förtid här
idag. Ja, gott nytt år, säger jag då.
Hörs nästa år.
Det gör vi. Ska vi nämna lite ord om Watford? När vi går in, för det är ju ändå Nigel Pearson-effekten.
Ja, verkligen. Alltså.
Troy Deeney. Börjar göra mål igen.
Ja, inte bara det, utan de har ju fått en stabilitet och en defensiv och liksom någonting att hänga upp det på. Nej, jag är väldigt, väldigt spänd på att se vad som sker med Watford under våren här. Jag har stor tro på att det finns ju ett antal plankor här. Jag tycker det finns ett antal riktigt svaga lag i Premier League i år, så jag tror att de har alla chanser att reda upp det här. Alltså, det går så fort i den här tabellen när den är så jämn, och nu har de 3 bra resultat här, och nu är de plötsligt uppe så att det bara är 3 poäng upp till West Ham som är ovanför strecket. Och tar man ytterligare någon seger här, jag menar, de har jätteviktiga matcher här framöver i form av Bournemouth borta, de är Aston Villa borta inom kort också i januari här. Det är ju matcher som definitivt är möjliga att vinna. Så att Watford är tillbaka till det här stabila, starka, tunga Watford som är jobbiga att möta. Och det är ju helt och hållet tack vare Nigel Pearson, för det var man ju inte innan han kom in. Och som du säger, Deeney passar ju väldigt bra om man spelar den här typen av fotboll nu, och jag tror att han och Nigel Pearson känns ju väldigt kompatibla. Om man bara tänker på personlighet kring de två, så känns de väldigt sådär, ja, det känns som en match in heaven.
Mm. Ska vi dra vidare och ta några små läsarfrågor här då innan vi stänger butiken för det här decenniet. Johan Lindström frågar, kan Wolves utmana om fjärdeplatsen? 2 otroligt starka prestationer inom 48 timmar, och känslan är att det nu har så många nycklar för att även klara lågt sittande motstånd.
En gång till, jag läste här. Sorry, har de nycklarna för att...
Att de har så många nycklar för att även klara lågt sittande motstånd, om de kan utmana om fjärdeplatsen, Wolves då alltså. Jag vet inte, vi var väl inne på att de kanske inte hade riktigt nyckeln.
Nej, jag tycker inte att de har det. Jag tycker absolut inte att de har nycklarna. För det de har är att de har Raúl Jiménez som är en otroligt underskattad anfallare. Jag tycker han är en av ligans mest underskattade spelare. Så de har ju han som en fin huvudspelare. Adama Traoré kan skapa oreda, men jag tycker inte de har något i sitt spel på något sätt som är att de kan hota låga försvar. Utan det är nog mer att Adama Traoré ska vara dörröppnaren där och liksom hitta på något med sin styrka och sin fart. De kan dock utmana om fjärdeplatsen av en annan anledning, och det är deras extrema stabilitet. För mig är de ju ett AIK 2018. Alltså de spelar ju 5-3-2, de kväver motståndaren, de tar egentligen luften i matcherna genom att vara extremt defensiva och riskminimerande, och det är inte så himla... Jag vet att du frågar mig där med Wolves förra året. Jag har inget emot Wolves. Det jag menar är att jag tycker att de får lite för mycket credit sett till att det de har gjort är att de har jävligt bra fotbollsspelare. Jag hävdar att de har nästan lika bra fotbollsspelare som Arsenal och Manchester United har.
I truppen.
Ja, på truppen. Om du tittar på de spelare de har, Traoré, där kan man ju däremot ge dem credit då, för att Traoré har ju blivit bättre under det här året. Så att då är ju det de ska kredit. Men om tittar på deras lag, Patricio, Moutinho, Ruben Neves,
alltså Jimenez, det är Jimenez, bra fotbollsspelare. Det är ju,
alltså deras elva har ju klassspelare. Mm. Och det de har gjort är att de har spelat extremt defensivt. Och jag har inte tyckt att alla kan se igenom det riktigt. Mm. Sen gör de så här en jättebra match mot Manchester City när de blir 10 man. Och så tycker alla att oj, vilket fantastiskt lag att se. Ja, det är klart att de är i en enskilda match. Men jag ser Wolves oftare. Och jag tycker att de är Tvärtom ett väldigt defensivt riskminimerande lag. De är som AIK. AIK fick massa kritik för de spelarna och vann guldet. Wolves är ju lite samma sak. Det de har däremot är att de har några spelare som är riktig klass. Och det är ju Jiménez och Adama Traoré med sin speed. Och sen har de några till som gör det lite roligare att se på. Moutinho och så vidare. Men det är liksom rent taktiskt och formationsmässigt, alltså själva riskminimeringen, den är väldigt lik baktunga 5-3-2-lag. Därför tycker jag att de får lite för mycket credit. Däremot är de ju otroligt stabila. Det är bara att lyfta på hatten för att de har fått alla i det där laget att köpa att vi ska spela på det här sättet. De är väldigt tydliga i det och de gör det jäkligt bra. Jäkligt bra gör de det.
Mm. Tar en fråga som vi kan svara väldigt mycket kortare. Jimmy Stråle säger, Aaron Wan-Bissaka är bättre än Trent Alexander-Arnold. Sant eller falskt? En gång för alla. Falskt kan vi väl ändå säga, eller?
Ja, alltså...
alltså det är återigen att jämföra ytterbackar, ja, som är olika,
absolut,
i
absolut.
Liksom stil.
Men nu... Alltså, det här kan vi ändå jämföra. Det är två spelare som spelar samtidigt i två olika klubbar i toppen eller nära nog toppen av Premier League. Wan-Bissaka är, tycker jag, den bästa en-mot-en-försvararen defensivt i Premier League. Jag har ju nog inte sett någon som är så skicklig just på det där med en-mot-en-spel. Där har han en extrem spets. Men att han skulle vara bättre än Trent Alexander-Arnold som just nu skriver om hela liksom schablonbilden av vad en ytterback är, som har gjort plus 10 assist snart trots att bara halva säsongen är spelad, som piskar in inlägg och crossbollar som ingen annan, och som dessutom, tycker jag, om man tittar på Alexander Arnold de senaste 2 månader, i alla fall senaste månaden, okej då, vi har kortat ner till bara den senaste månaden, bara december, så tycker jag att han har förbättrat sitt defensiva spel. Jag tycker inte han blir lika sårbar i en mot en spelet defensivt. Ibland kan han ligga lite fel i position, vilket gör att hans snabba mittbackar får reda upp det ut bakom honom. Men jag tycker han har förbättrat sitt defensiva spel. Offensivt, där är han 10 av 10. Så att Alexander Arnold för mig är bästa högerbacken i världen just nu.
Ja. Vidare här då, hade en till fråga här. Aktiediplomaten frågar, för vi har ju sagt att Liverpool ska vinna ligan, men han frågar dock, kommer poängrekordet slås och får vi ett nytt The Invincible som lever mer upp till namnet och inte har 12 kryss?
Ja, precis, alltså Invincible-grejen är ju lite överskattad av alla de där kryssen, det tycker jag också. Man ska komma ihåg att Invincible-säsongen, alltså 0-3-0-4, så leder ju faktiskt Manchester United ligan i januari när Rio Ferdinand kliver på sin dopningsavstängning. Så att Arsenal var så överlägsna, ja, det var de ju till slut, men de var inte det under hösten och så vidare.
Det finns ju en myt om spunnet med den nollan. Det är ju den som
gör... exakt. Och det är ju otroligt imponerande att gå rent. Jag tror inte Liverpool kommer att gå rent.
Tror inte jag heller.
Utan deras problem blir nästan att de är lite för överlägsna. Att de liksom kommer att vara lockade av och slåss på flera fronter och så vidare. Och sen går man ju på en mina förr eller senare. De kunde ha gjort den här säsongen. Det finns många matcher de har haft tur att de har gått ifrån med poäng liksom. Jag tyckte de skulle ha torskat borta mot Aston Villa till exempel, med Wender, med 2 sena mål. De kunde ha torskat Paul Trafford, de gör ett sent mål där, och så vidare och så vidare, men jag tror inte de kommer gå rent, eller förlåt, jag tror inte att de kommer vara
Invincible.
Nej, jag tror inte de kommer ta Invincible-grejen, men jag tror att de har större chans att ta poängrekordet. För jag tror att de kan förlora en match, men de kommer inte förlora många poäng den här våren.
Om vi säger bara spontant då, vilka tappar de den här nollan i förlustkolumnen mot? Jag säger United.
Nej, det tror jag inte. Det tror jag absolut inte. Då ska United åka bort till Anfield och slå dem där borta. Tror du att de gör det?
Ja, men alltså det känns nästan på något sätt liksom så här.
Ja, men okej då. Ja, men
jag köper... Det är otroligt inte baserat på något mer än bara ren magkänsla, ska tilläggas.
Ja, okej. Nej, men okej. Jag köper det. Det är ju klart att United har ju varit bra i toppmatcherna. Och det är klart att de skulle ju se det som lite av en VM-final mot Liverpool, oavsett var de ligger i tabellen då. Nej, men jag köper det. Det skulle kunna vara så. Sen ska de ju till Etihad. Och det kommer bli en tuff match för dem. Såklart.
Ja.
Men som sagt, jag tycker Liverpool, de får kämpa för vinsterna nästan varje vecka. Nu gjorde de en väldigt bra match mot Leicester, det blev stora siffror. Men som sagt, det stod 1-0 innan de fick en lite lite turlig straff där. Så att jag tror att de kommer att gå på en mina förr eller senare. Så att det kan vara United, det kan vara City, det kan vara något annat lag.
Mm. Vi måste nog stänga den här butiken nu när som helst. Och vi har ju faktiskt inte nämnt var som alla ni frågade om. Men det vi kan konstatera är väl att diskussionen i sig, de bilder vi har sett, någonting måste göras för det funkar inte som det är idag.
Nej, precis. Det är väl där,
det är väl där vi kan säga, och det är vi alla överens om, tror jag, på något sätt. Oavsett om man tycker om hjälpmedlet eller inte, att någonting måste göras, för det får ju inte bli den här millimeterkonsten som...
Nej, precis. Och sen är ju också sådär, i reglerna står det ju att man får vara i linje med en försvarare.
Precis, och vad är definitionen av vara i linje?
Precis, för i så fall så har vi ju tagit bort definitionerna, då kan man inte vara i linje längre. Antingen är man framför eller bakom nu. Och där tycker jag väl att det har blivit lite fel. Jag kan nog köpa lite det här tankesättet som har varit nu kring den här helgen. Att om man inte ser om det är offside, när man sitter och fryser en prisbild på en eller två liksom tittningar, men då är det i linje. Alltså då ska man bara släppa det, då är det i linje. När man sitter och liksom millimetergranskar det, då blir det lite för mycket kan jag tycka. Och det är inte den idén som VAR ska vara. Så där tycker jag att man behöver revidera. Men jag tror att man kommer göra det. Jag tror faktiskt, jag har förhoppning om att man kommer lyssna på den stora massan som jag ändå upplever inte riktigt gillar den här utvecklingen.
Med den sagt och konsensus i studion och ändå en viss förhoppning om bättre då VAR-diskussioner och kan man faktiskt lyssna på dem nästa år, nästa decennium, så tackar vi för oss och önskar er ett gott nytt år och ett jättefint 2020 och tack för 2019, får vi säga.
Det tackar vi för och vi är tillbaka nästa år.
Det är vi. Ha det gott!